Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dags för ytterligare ett avsnitt av DIF-podden Hockeyfokus då. Och återigen så är jag Robin Fredriksson med. Och jag har precis som senast med mig Jill Attar, poddens säkerhetsansvarig. Eller vad landade
du? Jajamensan, det stämmer bra.
Ja.
På distans, det är speciellt, men det går bra.
Ja.
Det är tryggt vart, idag.
Vart är du idag då?
Idag, nu befinner jag mig i Umeå.
Okej.
Okay. Faktiskt, så att regnig men skön kväll.
Yes, och sen så har vi en debutant i podden som heter Micke Berlin. Välkommen.
Mm, tackar, tackar.
Ja, då sätter vi igång och surrar lite hockey. Det har ju varit ett uppehåll sen sist vi talades vid. Det här på 2,5-3 veckor nästan där vi inte spelade några matcher och ja, vissa andra matcher i serien spelades. Så att vi har ju en brutalt haltande tabell och det här har ju drabbat både Hockeyallsvenskan och SHL. Och vad känner ni? Alltså, tycker ni att det här upplägget fungerar? Fotbollen hade ju tur att majoriteten av säsongen ägde rum mellan en första och en andra våg så att säga. Tror ni att det här kommer gå att genomföra? Vad säger du, Jill?
Min spontana reaktion är väl att om det sker så här igen så tror jag inte att det går att upprätthålla en säsong. Det blir ju nästan som att alla lag får starta om efter ofrivilligt covid-19-uppehåll. Och det gynnar ju inte varken laget som blir direkt utsatt för det eller några andra heller, så att nej, det känns som att man är väl lite på lånad tid nästan. Händer det igen så tror jag att det blir riktigt tufft.
Vad säger du, Micke?
Ja, det är väl lite samma sak. Jag tror att det kommer lösa sig med att det kommer bli rätt orättvisa förhållanden. Vi har ju redan liksom, vad är det, 4-5 matcher flyttade, med att vi flyttade matcher redan i september och så, och få in alla i spelschemat. Nu kanske vi har haft vår tur av liksom covid redan, men sen ska ju kanske andra lag som inte smittade spela mot oss som kanske blir smittade och så. Ska vi klämma in de matcherna? Ja, vart får vi tag i den tiden liksom att spela de matcherna? Kan bli väldigt tajt. Vi spelar redan 3 matcher i veckan i princip resten av säsongen. Så det finns inte finns ju inte så mycket tid på att leka med längre.
Är du en av dem som tycker att man kanske ska stänga sig igen för att den kommer bli så pass konstig?
Så jag vacklar fram och tillbaka. Jag är väldigt anti-stängda serier överlag. Men den här säsongen, och det är inte för att Djurgården i sig kanske i riskzonen åka ur. Men om det inte kan vara liksom rättvisa förhållanden under den, liksom, under den här säsongen, så känns det väldigt orättvist att liksom, jag vet inte, Linköping eller vi eller Malmö och så ryker för att de kanske blir drabbade precis i slutet på säsongen och måste spela in massa matcher och ha fel spelare borta och så. Så det, ja, det är knepigt där. Jag vill ju egentligen inte stänga serien, men om det inte, om det, som nu är vi liksom, dödstalen är uppe i samma som i, nästan när det är som värst i våras nu. Så det kommer ju bli flyttade matcher hela tiden under hela vintern, känns det som. Så det blir knepigt.
Men vi har ju spelat också serier, alltså om vi bara tittar ur det ekonomiska perspektivet, att klubbar vill ju inte, eller förbund och sådana vill ju inte att klubbar spenderar pengar när det inte kommer in några pengar, men de måste ju spendera pengar för att hålla sig konkurrenskraftiga. Men vi har ju ändå haft liksom finanskriser och sånt där tidigare som har skapat orättvisa förhållanden, om man så vill. Är det inte liksom fortfarande en legitim tävling, så att säga, även fast yttre faktorer kan ställa till det?
Jag undrar lite om det där verkligen, om det, när allt väl ställs på sin spets och lag står inför en reell möjlighet att, eller fruktan över att åka ur, om det inte kommer ske ett visst ekonomiskt risktagande i försöket att undvika det ändå.
Ja, det är väl högst rimligt liksom.
Jo, exakt. Såklart, jag förstår ju att man helst av allt så hade man inte velat ta några ekonomiska risker alls. Men det där känns som en målbild som snabbt kommer, lag kommer behöva överge, tror jag.
Ja, vi är ju redan där vi kanske har tagit mer risker än vad vi planerade från början nu med värvningen av Rätt, som vi kanske kommer in på lite senare.
Sen det här ofrivilliga coronauppehållet slog till, så har vi spelat 4 matcher. Vi förlorade initialt mot Oskarshamn, sen vann vi mot Linköping, torska mot Färjestad ordentligt, och sen så vann vi mot Skellefteå. Är Djurgården det vi ser nu, liksom ett så här av, ja, varannan matchlag, så att säga? Är det liksom vad vi kan förvänta oss, och är det rimligt?
Jag var ju ganska något pessimistisk, får man väl ändå säga, i senaste avsnittet, men jag tycker väl ändå att de här senaste matcherna, så det har ju börjat gå lite mer åt rätt håll, och jag tycker väl se mycket mer av en struktur, och det har ju ändå kommit in lite poäng, men jag är fortfarande inte riktigt helt nöjd och kan inte känna att vi är i en sån position där vi kan börja luta oss tillbaka och vara trygga än, men fortsätter vi så här så tror jag ändå att det kan bli bra.
Ja, jag tycker väl lite samma där som du, Jul, där, att det är på det stora hela, tycker jag liksom, 5-5 spelar vi bra. Det är ju debaclet med powerplay och framförallt powerplay och lite boxplay också som gör att vi får kämpa så extra mycket för alla mål. Vi får inga lätta segrar direkt, utan det är verkligen, vi måste ta vara på alla möjligheter egentligen. Eftersom vi har klart sämst powerplay i serien, så blir det extra tufft att vinna matcher. Sen har vi väl kanske haft lite problem. Nu var ju Mantas väldigt bra i sista perioden nu och väl räddade poäng åt oss där. Men jag tycker inte att målvakterna har inte varit dåliga, men de har inte vunnit några matcher direkt åt oss heller. Det är lite problem när man inte heller har ett fungerande special teams. Så det blir väldigt viktigt att vara bra, att vi fortsätter vara bra i 5-5 om det ska se ut så här.
Där tror jag väl också att det har ju fallit tillbaka mycket stort ansvar på målvakterna när det har sett ut som det har gjort. Och det kanske inte riktigt var ursprungs förhoppningen, utan det kanske fanns en förhoppning om att de skulle växa in i det lite mer. Men nu har de ju fått stå på huvudet plötsligt. Och det är klart att det blir en press också.
Ja. Såna här stora förluster då som mot Färjestad. Hur mycket... Jag brukar liksom glömma dem rätt snabbt med motiveringen att alltså man åker på en sån där match kanske var tionde omgång eller var femtonde, tjugonde omgång. Det händer bara, man får acceptera det och inte dra för stora växlar av det. Hur känner ni kring en sån match, eller tycker ni, är ni en sån som vill se huvuden rulla när man har haft en sån genomklappning?
Nej, jag tycker det är väl sjukt irriterande just mot Färjestad som jag har historiskt väldigt svårt för, men det är väl, alltså det drog iväg lite, det var väl lite 5-0 i överkant, det var inte, speglar vi inte riktigt matchbilden även fast vi gör en riktigt dålig match så liksom, så är det väl några mål för mycket.
Så det... Nej, men jag håller med, det, man vill ju ändå ha någon form av hedersam förlust, där rann det iväg något oerhört och det är trist. Sen absolut, efter en förlust kan jag vara fruktansvärt irriterad. Men efter någon timme så brukar jag sansa mig. Men nej, det var frustrerande. Absolut. Och jag tycker ändå, framförallt så, det ger ju mig en dålig känsla inför borta matcher. Speciellt när jag tycker Robert Olsson påtalade att det var så otroligt bra stämning på träningen, uppvärmningen innan match. Och sen blev det ju totala motsatsen under matchens gång. Så att nej, det var oroväckande tycker jag.
De här fyra matcherna, vilka tycker ni har, finns det några spelare ni tycker utmärkt sig särskilt eller några som tvärtom behöver steppa upp? Känner ni där?
Ja, det är väl alltså junior, våra två superjuniorer ju, Holtz och framförallt William Eklund har ju varit fantastiska. De är ju... Holtz visste väl alla. Det har vi varit snack om flera år hur bra han är. Och han motsvarar ju förväntningarna med råge tycker jag. Och även... Men William Eklund har ju inte varit liksom så upphåsad som Holtz i närheten. Och han har ju varit lika bra han. Så det är ju, om inte ännu bättre. Så det, de två är ju otroligt bra. Båda två. Eklund borde ju klättra upp mot den första runda i alla fall i sommarens draft, känns det som.
Sebastian Strandberg inledde ju säsongen lite så där med att vara poänglös på matcher, men han har ju verkligen växt ut till den i princip ledande offensiva spelaren i det här laget tycker jag.
Jo, han är ju en första center på riktigt nu liksom. Nu har vi väl två första centrar med Josefsson också såklart, men som har den nivån. Och det är ju väldigt väldigt lyxigt att kunna ha det.
Verkligen, nej, men jag tror att om det fortsätter han så här, då kommer han nog kunna tangera sitt tidigare poängrekord. Det är väl 29 poäng här framme. Så att det känns som han är på god väg. Och det måste ju fortsätta. Det behövs ju verkligen.
Ja, han ligger väl på en poäng per match just nu. Det kanske han inte håller under en hel säsong, men 35-40 poäng borde han ju kunna hamna vid, tycker jag i alla fall.
Ja, jag skulle fortfarande vilja ändra om liksom, lite i konstellationen. Eftersom. Jag tycker att det är konstigt att spela Dick Axelsson och Strandberg ihop när det är våra två bästa playmakers. Jag skulle gärna liksom separera dem. Och sen om vi trots det sätter ihop våra två bästa playmakers i samma kedja, då vill jag inte att Niklas Bergfors är den som spelar bredvid. Jag älskar Niklas Bergfors som spelare. Alltså det är en bra ledare som är bra på det mesta och så vidare. Men han är en sämre skytt än Holtz, än Linus Andersson och Dominik Bock. Det är dokumenterat att Bergfors inte kan skjuta direktskott till exempel. Jag är svårt att förstå varför just han ska spela med bara två bästa playmakers. Jag vet ju att han har ett CV och har gjort en del mål i KHL och NHL och så under sin prime, men det är ingen sniper. Det är samma sak att han får ganska stort ansvar i powerplay som skytt i perioder. Det har lite svårt för faktiskt.
Det känns som han är en karaktär som tränarna uppskattar väldigt mycket tror jag. Och det kan nog vara en orsak till att han får det förtroendet.
Men skulle han inte passa bättre i liksom en tvåvägskedja med Jakob Josefsson då, istället för liksom en scoringkedja som Strandberg? Eller känner du, Micke?
Jag ser ju gärna också att man kanske har honom i en annan kedja. Nu tror jag att det blev så att alltså han hamnade ju med Dick och Basse där och det funkade så himla bra. Så har det flyttat på så att de inte har provat något annat. Och då, men jag skulle gärna se kanske Bergfors i en kedja. Alltså inte en, det skulle inte vara en dålig kedja, men längre med kanske med Vandell och sen sätter ihop med kanske Ågren eller någon sån i tredje, fjärde kedja. Där de kanske har en, ja, med en roll att få pucken i anfallszonen, att kanske starta i defensiv zon. För de är både Vandell och Bergfors är ju väldigt bra på att ta puck in i offensiv zon, att få transportera den till anfallszon och få spelet där. Så jag vet inte. Sen PP kanske inte, nu tycker inte jag han ska spela så mycket PP heller nu när det kommer in nya spelare heller, som dessutom också är högerskyttar. Så det borde inte han vara så mycket, vara i första tur där längre.
Nej, känner jag också. Kanske framför mål i den rollen, men inte.
Nej, precis.
Inte som någon skytt eller liksom puckförare så.
Nej.
Du nämnde nyss Manuel Ågren. Han och Mikael Haga är väl två spelare som har högre förväntningar på sig än vad man har levererat hittills. Eller vad känner du, Jill?
Ja, nu, jag tror väl ändå mot efter Oskarshamn, då hade de väl bara gjort ett eller två mål vardag. Både Ågren, Haga och Bergfors. Så absolut. Framförallt Ågren tycker jag, han har ju en så viktig roll att ändå kunna vara en spelare som gör skillnad. Så absolut, man förväntar sig mycket mer av honom, definitivt.
Sen får man kanske inte bli helt lurad av, Ågren har ju gjort kanske en bra säsong, inte kanske ens en helt bra säsong, och har väl inte någon historia av liksom att vara en toppspelare i SHL bara för att han var grym andra halvan av förra säsongen kanske. Man inte får tänka att han är en första eller andra kedjespelare heller. Utan att han kanske är en stabil tredje kedjespelare i SHL. Så man inte tänker att han ska gå in och dominera liksom, eller vara en bra första kedjespelare. Så hans förväntningar ska man kanske ta ner lite grann också.
Ja, så är det väl.
Haga känns ju mer besviken i så fall. Han har ändå ett par år där han producerat runt 30 poäng. Det borde han ju. Det känns inte som att han kommer upp i de nivåerna om man inte verkligen hamnar med rätt killa, kanske spelar med till exempel Roxanne eller någonting och verkligen lossnar för honom.
Ska Haga spela center eller vinge? Jag känner väl mer att han kanske är en vinge, i och med att han, det är en väldigt offensivt lagd spelare.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det är ju frågan. Det beror ju på vem som ska vara tredje in som tredje center då istället. Om Vandell ska upp ett snäpp eller vem man kastar in där. Ågren har spelat lite center, men annars har vi inte supermånga att välja på, eller?
Nej, eller Kalle Östman om man... Det är dags att ge honom det förtroendet, kanske. Mm. Han har väl inte riktigt liksom visat att han ska ha den chansen, men det kanske kommer. Mm. Två andra nyheter då, att vi fick ju dels besked att Anton Hedman inte är nära en återkomst då efter sin hjärnskakning, och samma sak med Mattias Guter som därmed väljer att avsluta sin hockeykarriär 32 år gammal, tror jag. Mattias Guter är en spelare som har kommit och gått från Djurgården ett par gånger, och jag har ganska varma känslor kring Mattias Guter som spelare, och framförallt vilken stor del han var att vi tog oss upp i SHL igen en gång i tiden, och jag var inte ett fan av att han sköppades iväg halvvägs igenom första säsongen där, men var glad att få tillbaka honom igen, och hans slutspel 2019 var väldigt starkt, och synd att vi enligt mig slösade. Han gjorde ju sina tre prime-år då i Karlskrona. De borde han ju varit kvar i Djurgården och gjort, kände jag. Men dels framförallt var det tragiskt att han tvingas avsluta karriären så här tidigt. Men en spelare som jag har ganska varma känslor kring. Vad känner du, Micke?
Ja, jag gillar ju också Guter. Det är ju tråkigt att så många spelare måste sluta av den anledningen med hjärnskakningssymptom där han också blir en i raden. Ja, men han kommer ju alltid vara en hjälte efter kvalserien när vi gick upp. Så det kommer man inte glömma. Han var ju en av de bästa spelarna den säsongen. Så. Han är ju men för evigt en hjälte i min bok.
Var inte han skadad hela kvalserien typ?
Ja, han kanske var skadad i kvalserien, men under den säsongen. Det är ju, ja. Alla under den säsongen räknas ju så. Så det,
Nej, men jag håller med. Det är alltid... Dels tråkigt, och han har ju spelat i alla juniorlag i Djurgården och verkligen gjort en resa i föreningen. Så att, det är trist att bli av med en sån karaktär. Och sen också, jag menar, vi har ju fruktansvärt mycket otur med hjärnskakningar. Och det är ju också så tragiskt på ett personligt plan för spelarna. För de verkar ju få väldigt stora komplikationer i sina liv även efter de har lagt av. Så att... Nej, det är riktigt. Det är så många aspekter i det här som är så tråkigt, tycker jag.
Ja, framförallt så verkar det ge komplikationer liksom ganska långt fram i livet. Det visar ju en del studier nu att du kanske får bli dement och sånt där bra mycket tidigare och sånt där, och det är väldigt tragiskt. Men ja, det vill bara önska Mattias Guter och lycka till. Jag har inte läst någonting om vad han ska ta sig an nu. Eller om man ska fortsätta jobba inom hockeyn eller sådär, men ni har inte läst någonting heller, antar jag?
Nej, jag har
inte sett någonting eller mått ut honom alls.
Han verkar ju vara en rätt så klipskill i alla fall, så det känns ju som att han kommer ju lösa det på bra sätt i alla fall. Känner jag i alla fall.
Ja, hoppas det. Ja. Det här beskedet ledde ju då till att vi tog och värvade in Rhett Rakhshani, och för er som inte känner till honom så har ni inte följt svensk hockey så noga senaste åren, för det är en spelare som nu kommer göra sin nionde raka säsong i svensk hockey, och det här blir hans sjätte klubb, så det är en legoknäckt av rang, men en ganska bra sådan, känner jag. Eller vad är er bild av Rhett Rakhshani? Kan behöva dig, Micke.
Jag gillar honom. Jag tycker det är en spetsspelare som verkligen tillför saker vi saknar. Han är ju duktig i powerplay till exempel. Där ska han få mycket speltid, tycker jag. Sen vart man sätter honom exakt i hierarkin i kedjorna vet jag inte. Det är ju, de två första kedjorna har ju Robban inte velat ändra så mycket på. Så det känns som att man kanske kommer in och spetsar en tredje kedja till exempel. Där vi har haft problem att producera. Jag vet inte det. Men det breddar verkligen laget nu när med Box inträde och Rakhshanis inträde, så har vi ju i min mening en bättre forwardsida än i fjol faktiskt till och med. Så det är på pappret. Sen ska det visa det också, men det ser väldigt både spetsigt och brett ut nu på, bland forwardsen.
Nej, men jag håller med. Han har ju gjort 228 poäng på 343 matcher och tror även han har inte missat ett SM-slutspel sedan hans debut i HV säsongen 12-13, så förutom då i coronapandemin när i våras. Men, så det är klart att jag har väldigt höga förväntningar på Rakhshani, och det tycker jag att man ska ha också, och det tror jag även han har på sig själv. Jag kan ändå på något sätt, så jag uppskattar ju Joakim Erikssons strategi med att värva mycket spelare, svenska spelare framförallt, och med Stockholmskoppling. Men jag skulle inte helt förkasta den strategin, men det känns ju ändå som att man kanske måste våga testa lite nytt nu, och han kanske även har kommit till den insikten själv.
Jag tycker det är lite tråkigt att det blir som det blir med mycket. Den här säsongen känns som en speciell säsong med att det blir lite extra med importer, som med Nardella, Bock, och har vi Rakhshani. Tror vi var fem utländska. Ja, nu kanske jag räknade Mantas, han är ju ingen utlänning på det viset, men att det blir fler importer, bara för att det kostar ju ingenting heller i princip att ta in de här spelarna mot en vanlig säsong.
Nej, det är en köparens marknad liksom. Jag tror det är mycket som tyder på att Rakhshani och några av de andra vi nämnt inte kostar i närheten av vad de hade gjort en vanlig säsong, utan det är ju spelare som bara vill ha, man vill ju ha en lön kommande halvåret bara. Och därför känns det väl som att man fyndar en aning med Rakhshani då. Är det rätt eller fel att värva överhuvudtaget i det här läget, så att säga, där vi nu med stor sannolikhet inte kommer ha någon publik ett ganska bra tag framöver, från att ha varit ganska hoppfulla för en månad sedan kanske. Vad tänker ni?
Jag har haft ganska hög svansföring i den här frågan, och tyckte det varit bra att Djurgården har tagit ett stort ansvar. Så jag hoppas väl också att man på något sätt inte... Visst, en viss ekonomisk risk tycker jag ändå det går ju att motivera i den här situationen. Men jag personligen hade ju tyckt det var... Det är alltid svårt att gå in på och använda ord som moral och så. Men på något sätt så... Det hade ju, tycker jag, inte hade varit jättesnyggt om man hade fått en massa stöd och sen så gått och spenderat majoriteten av det för att värva spelare. På något sätt så känner jag att det...
Men är inte stödet liksom till för det? Det är väl det här verksamheten går ut på?
Jo, såklart. Det är ju absolut ett bra argument. Men,
alltså som ett vanligt företag, om de behöver stöd av staten, och så ska de inte värva en ny vd om de har en som ska vara föräldraledig eller så här.
Jo, såklart. Men ponera att man är i en situation där kanske... trots att det går väldigt bra och det inte egentligen finns behov av den typen av förstärkningar i truppen, så går det att spendera de pengarna som kanske ändå ska vara någon form av garant för att klara sig ekonomiskt istället. Ja, jag vet inte. Det är en svår fråga, men jag hoppas och jag tror att Joakim känns ju som en person som ändå lägger stor vikt vid att ha koll på det ekonomiska. Och jag tror att...
Tror han hade värvat ifall serien var stängd?
Jag hoppas inte det, för det
känns... Nej, det tror jag faktiskt inte han hade gjort.
Nej. Alltså jag känner ju så, om serien hade varit stängd, det är bara hiva av alla spelare man kan spara pengar på då. Alltså...
Hade du velat ta upp hela J20 i princip?
Ja, men alltså... Alla som någon annan vill ta över i en liga där det inte är stängt, som vill ta över dess lön, det är bara hiva då om vår säsong inte... Om det inte finns någon risk inblandad i vår säsong alls.
Nej, men visst. Och jag tror även att Joakim...
Ska vi ju bästa upp våra juniorer då? Det är bara de tre, fyra bästa och satsa på dem.
Ja. Jag tror även i den bästa av världen så hade ju nog Joakim velat... låta det ordinarie truppbygget pröva sina vingar fullt ut. Men det gick ju inte riktigt så bra som man hade hoppats i början. För det, tyvärr.
Ja,
Sen har Jocke varit väldigt smart med att avvakta och med det med att släppa bulan till exempel. Jag räknade lite bara för kul att kolla. Jag räknar med att kanske bulan ligger på lågt räknat 250 000 i månaden och sånt där. Och det är väl Roxane, Bock och Nordella tillsammans är väl ungefär halva den kostnaden. Så det är liksom, det får man ju ut. Så han får ju ut väldigt mycket mer för pengarna än vad till exempel Brynäs som värvade under sommaren får ut.
Ja, man signade ju Dick Axelsson sent också. Mm. Och att han inte skulle ansluta förrän tidigare och för att liksom slippa betala en extra månadslön. Man har ju verkligen gjort vad man kan för att skära i lönekostnaderna, om man säger så. Men sen ska man också lägga till här att de två du nämnde tidigare i podden, Alexander Holtz och William Eklund, båda är ju givna att spela junior-VM som med all sannolikhet ser ut att bli av i dagsläget. Och då räknas de ju ändå missa 10-12 matcher. Det är en oerhörd mängd matcher egentligen.
Ja, det är en femtedel av säsongen.
Ja, inte som förut när man drog ner. Tidigare har man missat kanske 4-5 matcher när man spelat JVM, eller?
Ja, det låter extremt.
När Mika Hannula har varit vikarie.
Ja. Man kanske inte heller tänkt lika mycket på det, för det har inte varit så ledande spelare som det faktiskt är nu. Nu är det två spelare i vår bästa kedja som försvinner. Annars har det varit kanske spelare lägre ner i hierarkin ändå.
Sen brukar ju de spelarna inte vara så bra när de kommer tillbaka från JVM också. Det brukar vara en liten klassisk JVM-boxsmälla på dem. Mm. Men oavsett vad så... Mattias Guter tvingas lägga av. Anton Hedman är inte nära att återvända. Och två av våra 3-4 bästa forwards kommer vara borta 10-12 matcher. Det är... Vill vi vara konkurrenskraftiga då, så det är väl ganska naturligt att det kommer in en forward.
Ja, vi var ju tvungna att ta in minst en. Nu blev det ju, ja, först kom ju Bock och sen Roxane, så det var ju ett måste i princip för att ha ett slagkraftigt lag under den perioden.
Mm.
Och det blir kul också då att de får, nu Bock har ju fått lite dåligt med istid nu på slutet. Han fick ju bra med tid första matchen, men nu var ju en bänkad senast och känns ju lite konstigt. Så det kan bli bra att se honom få under junior-VM, kommer ändå få fullt förtroende, för då har vi inte spelare nog. Så för jag tror ändå mycket på Bock. Jag tycker han är en bra spelare, så att han skulle kunna göra en hel del mål faktiskt om han bara får chansen.
Ja, vi har ju dragit in 3 stycken lån här. Vi kan ju börja med Dominik Bock. Jag kände att det var ett ganska bra lån för han. Det är en kille som har spelat 2 säsonger i Sverige och gjort det bra poängmässigt. I ganska liksom liten roll. Nu skulle han... Det är ett ganska bra bett att satsa på en kille som är på väg uppåt i karriären. Och kanske, det här kanske är hans genombrottssäsong liksom. Eller så kanske kommer det med ett år eller två. Men det är en kille som draftades i första rundan för 2 år sedan, har ganska stora förväntningar på sig att, ja, är bra bett. Jag tyckte väl att det, ja, såg okej ut i de matcherna han spelade, men sen så var han ju bänkad nu mot Skellefteå och gjorde 0 minuter. Men ja, jag tycker väl inte han haft en dålig inledning så, men man vill ju att han ska vara en producerande spelare, men han har inte riktigt satt sig i den miljön heller.
Nej, vi har väl det problemet.
Han gjorde väl 17... Ja, kör på du, Micke.
Ja, förlåt. Vi hade det problemet, tycker jag, även förra säsongen, att vi inte får igång en tredje kedja riktigt, en producerande spelare. Nu körde de med Ågren, Haga, Bock där i ett par omgångar. De var väl inte helt lyckade. De skapade väl en del chanser, men det kom ju inget. Bock gjorde väl en balja där, men att inte riktigt... Det är ju extremt lite få matcher att dra några slutsatser på, men att det blev inget resultat om matcherna direkt, som man varken positivt eller negativt, känner jag. Alltså, men det skulle ju vara bra att få igång en tredje kedja där till exempel Bock skulle kunna vara en del.
Ja, vad skulle du säga, Jul?
Nej, jag håller med. Jag menar, hans första säsong i Lakers hade han väl ändå 23 poäng och för att det var något med 15 i Rögle förra året. Så att jag tror verkligen att ge lite tid så kan han nog komma igång och säkert lyfta hela tredje kedjan om det är där han blir kvar. Det är väl inte säkert, men absolut.
Det är inte omöjligt att han kliver upp på hållsplats när det är dags för JVM.
Nej, precis. Och då kanske Bjerselius kommer in sen. Och liksom, ja, förhoppningsvis kan du få lite positiva synergieffekter i hela truppen. När fler spelare börjar producera.
Ett annat lån då, Bobby Nardella från Washington Capitals. Jag tycker väl att det var en värvning vi behövde. En puckskicklig back, vilket vi hade ju inte ersatt Linus Hultström. Och det har vi ju fortfarande inte på ett sätt. För det är ju inte riktigt en sån... Ja, det känns bara inte som att man vill ju ha en right back som kan spela PP liksom. Men jag tycker väl att Nardella har... ser ut att motsvara förväntningarna hittills. Att det kommer vara en bra försvarare med de egenskaperna vi saknade. Eller vad känner ni?
Okej, jag gör det här. Jo, men han absolut, jag hade kanske hoppats på lite mer kanske, men han är fortfarande väldigt duktig tycker jag och bra på skridskon och skapa en del. Men som du säger, han saknar helt klart Hultströms skott. Vi har ju inte det hotet i PP riktigt. Det är ju där kanske skon klämmer mest, att vi har ju inte den backen som kan gå in och dunka in ett par mål när det inte riktigt funkar med något annat i powerplay.
Ja, man gillar ju Högström också, men han är inte... Jag hade alltid svårt för när vi hade både Hultström och Högström, och Högström ändå skulle få ganska mycket PP-tid. Jag hade ju gärna dubblat Hultström istället. Så där är väl någonting vi saknar, och speciellt när powerplayet ser ut som det gör just nu. Det är väl ingen snack om den saken.
Nej, där skulle det vara enkelt bara ha någon som kan, när allt går i stå som det ofta gör just nu, att bara ha någon som kan, ja, hotar i alla fall. Så vi, varken Högström eller Nardella har det Hultström faktiskt hade med sitt fantastiska skott.
Mm. Men överlag ser det väl ut som en hygglig värvning.
Absolut.
Det tredje lånet då var ett lån som var klart sedan tidigare och en kille vi också vet kommer lämna så fort campen öppnade borta, när nu det blir. Men det har ju varit Tobias Björnfot som lite snöpligt försvann ifrån Djurgården i fjol efter att, ja, innan, knappt efter att han hade, ja, knappt hunnit debutera. Så skulle han överspela AHL, NHL och gjorde det bra där borta. Men kom tillbaka till oss nu och mina förväntningar på honom har varit klart högre än vad han har visat hittills. Jag tycker väl inte att det är han... att hans nivå är klart över... ja, han slider väl in någonstans mitt i vår backbesättning i en hierarki tycker jag. Och sticker väl inte ut något särskilt. Och det är synd. Men det är kanske jag som hade för stora förväntningar på honom. Vad känner ni?
Har inte han varit väldigt mycket utvisad den säsongen? Det är min bestämda...
Ja, det är matchstraff.
Ja, just det. Precis. Ja, men det är klart att det höjer upp den statistiken. Nej, men jag håller med. Det är inte... Men han har ju ändå varit en av de mest spännande backarna vi har fått fram i våra juniorled på sistone. Så att, och med tanke på hur uppskriven han har varit även i Nordamerika, så absolut. Jag håller med. Det finns mycket mer att klämma ut där, tror jag.
Ja, han är ju... Sen ska man ju tänka på att han är väldigt ung. Han är fortfarande... Han är ju sista års junior nu, så det är ju inte... Man ska inte ha heller jättehöga förväntningar, tycker jag. Att det är, han ska gå in och spela, men han har ju inte gjort det så. Jag trodde ju också jättemycket på honom efter att liksom... var ju väldigt spännande på försäsongen i fjol innan han drog över. Och sen har man inte riktigt sett de kvaliteterna i år som det var då.
Det är liksom å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan på gränsen till NHL. Mm. Å andra sidan är fortfarande junior. Och som har... Det var inte så att han bevisade sig i Djurgården och sen drog över. Utan han hann ju bara spela 7 grundseriematcher för oss innan han stack. Så att förväntningarna kanske var för höga helt enkelt. Ja. Men han fyllde väl en tröja utan problem så. Men det, vi saknar väl den där lilla spetsen på backsidan även om vi har en bra bredd, bra djup. Mm. Jag tycker väl att Jesper Pettersson har spelat upp sig lite på slutet också. Det är också en kille som har varit lite petad i perioder efter en stark första säsong hos oss och sen svajat lite grann.
Ja, Jesper tycker jag faktiskt den här säsongen har inlett rätt starkt. Han har ju varit fått mycket skit tycker jag under lång tid, men nu den här säsongen har han börjat bra. Det är ju svårare för Norell som har väl stagnerat väldigt mycket tycker jag på backsidan där. Annars är det
ju nästan bakåt utvecklingen känns det som. Tycker jag. Ja. Det är alltså han är oerhört erfaren. Det är en kille som är 25 bast och har gjort närmare 250 A-lagsmatcher i svensk hockey plus 130 AHL-matcher. Oerhört erfaren för sin ålder, men jag tycker väl inte att han är bättre idag än han var innan han stack över och spelade AHL-hockey. Och, det är lite besvikelse, för det är en kille som är liksom fostrad i Djurgården och har försökt lyckas i Nordamerika, inte tillräckligt bra för det, har kommit tillbaka och det är en sån här kille man vill ska kunna göra 500-600 matcher i Djurgården och bli...
Ja, verkligen. Det känns som att han egentligen har verktygen för att vara en bra SHL-back. Han har ju en bra skridskåkning, liksom borde kunna ha ett bra passningsspel. Han har förvånansvärt bra skott när han använder det. Och så. Det är inte, jag vet inte vart det fallerar riktigt. Det har liksom inte funkat sista året tycker jag riktigt där.
Mm. Nej, jag vet inte. Det känns som att det här kan bli en säsong där... Ja, ganska avgörande säsong för hans eventuella framtid i Djurgården. Men man får ju se, det är ju en speciell säsong också. Och jag menar, är det så att man befinner sig i fortsatt tufft ekonomiskt läge inför nästa år? Då?
Ja, det är en kille som är utgående kontrakt. Skulle han släppas nu så är inte jag så säker på att han skulle få ett nytt jobb i SHL faktiskt. Det är lite som när vi släppte Alexander Falk för några år sedan att... Vi ville ju gärna göra honom till den här nya Ronny Pettersson-backen som skulle spela 500 matcher i Djurgården, men till slut fick man erkänna att nej, han är inte tillräckligt bra.
Och, nej, precis. Det finns lite likhet till det.
Ja, inte så mycket som spelare, men deras liksom situation är så kanske.
Jo, precis.
Den generella känslan... Om vi blickar framåt då, vi har ju Skellefteå igen imorgon eller idag förmodligen när ni lyssnar på det här. Och sen så Växjö efter det, sen Brynäs efter det och ja, med reservation för att matcher kan ställas in med kort varsel såklart. Vi har en oerhört haltande tabell så att det känns inte så intressant att titta på tabelläget så här vi ligger 11. Visst, vi har 5 matcher mindre spelade än Skellefteå. Det säger liksom inte så mycket.
Kolla någon snitttabell och så, då ligger vi ju på 10:e plats då vi för ja.
Det är väl någonstans där vi ska ligga med den
ja, men det är väl en
play- alltså prestationen och den truppen rimligt. Vi har.
Nej, men jag hade inför de här matcherna så de här 4 matcherna så hade jag ändå såklart en förhoppning baserad på att jag vill att det ska gå bra och då tyckte jag att 9 poäng hade ju varit en skön karamell att ta med sig. Nu blev det ju 2 poäng senast, men imorgon så vill jag mest, eller idag, se en bra prestation helt enkelt. Och att vi gör en bättre insats på bortaplan.
Det svajar ju en del i prestationerna.
Ja, verkligen. Nej, jag kräver inga poäng eller så, men det vore ju såklart en trevlig bonus. Men det måste ju bara se bättre ut. Vi har väl en seger på bortaplan på 14 försök eller något sånt.
14 så, försök. Det kan det inte vara.
Nej, nu är jag helt ute och cyklar. Ja.
Men
ja, Skellefteå
ja, där får vi klippa bort sen.
Skellefteå är ju också ett väldigt bra lag tycker jag. Vi gjorde en av våra bästa matcher i senast om man kollar de 2 första perioderna så tycker jag är jättebra. Om man inte kollar motståndet också. Skellefteå tycker jag har varit en av seriens bästa lag hittills. Och så jag förväntar mig inte en seger borta, men jag hoppas att vi kan få göra en lika bra match som vi började senast.
Ja, vi har ju två starka perioder och sen så det är klart att man kan vara liksom i brygga i en period mot ett bättre lag så, men att vi liksom är 20 minuter i egen zon från att ha varit bra i två perioder innan, det är konst, så mycket ska vi inte svaja liksom i våran grundnivå.
Nej, så man där, får ju inte...
där tappade vi, det kändes ju som att vi förlorade en poäng bara på att vi inte liksom kunde vara åtminstone bara dåliga i tredje, utan, liksom, utan vi liksom, det var så pass mycket en sån katastrofperiod liksom.
Ja, vi slutar ju helt spela vårt spel utan bara, ja, bara slår ifrån oss och låter Skellefteå komma våg efter våg, och det är, Mantas håller ju kvar oss där egentligen, och sen blev det lite oturligt att det, vi inte får med oss utvisning där vid målet då, men det skulle ju rätt sannolikt ändå komma ett mål i baken, känns det som.
Ja, så dominant som period som Skellefteå gjorde, så var ju en 2-0 seger i den perioden för Skellefteå fullt rimligt, om man säger så.
Absolut.
Det var inte så 15-0 i skott i tredje perioden.
Och 16-1 blev det till slut. Och då är ju våran chans riktigt bra. Det är Holt som får ett perfekt skottläge. Och är det någon man vill ska få det perfekta skottläget, så är det ju han.
Ja, verkligen.
Så det var ju en konstig period.
Nej, men vi har ju bara tagit en poäng av 15. Det var den siffran jag letade efter på borta is den här säsongen. Och det känns som att det är dags att börja vakna till liv nu ordentligt där borta.
Yes, det håller vi tummarna för, och sen så siktar vi på att spela in om någon vecka igen. Tack för er medverkan, Jill Attar och Micke Berlin.
Tack så mycket själv.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.